God morgon NHL, fredag med huvudfokus på veckans stora händelse för Nations-truppen är nu presenterad. Sam Hallam, förbundskaptenen för Tre Kronor, gästa god morgon NHL och prata om framtiden där. Även junior-VM-truppen, den svenska, är nu klar. Magnus Hävelid har tagit ut de spelare som ska åka över till Ottawa och representera Sverige. Starten 26 december, ni följer allting på Viaplay. Och så tar vi ett grepp om NHL såklart. Det har varit många matcher natten till idag och det som väntar i helgen får ni också servera. Och ni kommer höra och se Peter Forsberg och Valentina Lisander. Mycket övrig känns det som här inledningsvis. Hur mycket stegrades hockeypulsen i onsdags när Hävelid och Hallam presenterade sina trupper?
Jättemycket. Dels att de bästa äntligen får möta de bästa igen. Det har vi ju längtat efter så många år. Och sen se de trupperna. Kanada, USA, Sverige, Finland. Det är inget lag som liksom man kan räkna bort bara sådär. Och så JVM-laget, truppen, tycker jag också ser väldigt spännande ut. Så att, pulsen steg väldigt mycket i den här veckan.
Ja, jag håller med dig. Jag skickar över en svår passning direkt till Peter. Du är van att hantera svåra passningar. Du, junior-VM eller Four Nation, vilket lockar mest för dig?
Det var ingen lätt fråga. JVM fick man inte så många chanser. Om man ser på Nation, kanske man, om man var yngre, kanske man får spela 10 gånger om man hade tur. Så JVM tycker jag just då kanske slog högst. Ja. Four Nations vore ju roligt också. Det är taskigt att döma ut det nu så här tidigt. Men JVM var ändå något speciellt att få spela.
Ja, vi ska se lite bilden när Peter lirade i junior-VM. Gick ju rätt bra där individuellt i alla fall med det poängrekordet. Jag tror det står fortfarande.
Det gör det. Eller hur? Ja. Jag spelade ju 2 i och för sig till Füssen i Tyskland med 72 och så ett hemma, tänkte du då?
Ja, precis. Det dyker upp här lite senare. Men över mot den stora nyheten, för historia har skrivits. Äntligen en svensk huvudtränare i NHL, och det är Anders Sörensen som nu kliver in och blir en interim coach för Chicago Blackhawks. Detta sedan Luke Richardson har fått lämna Blackhawks, som ju ligger sist i NHL. Hur stort är det här?
Jättestort. Också en sak som vi har pratat om väldigt länge, att få in en europé och framförallt en svensk. Han var ju tränare i Södertälje där när vi hade Hockeyallsvenskan. Ja, och verkligen klättrat i sin karriär. Så att jag tror att det här är viktigt för med coacher i stort. Det är ju många som vi har pratat om. Det är ju kanske ingen skräll att det just blev han.
Nej, han har ju varit över där länge, nästan 10 år i organisationen i Chicago, och har ju coachat deras farmalag i Rockford också. Hur ser du på den här resan och vad tänker Chicago med Sörensen nu, tror du?
Ja, först vill vi testa han liksom. Han har gjort bra jobb i AHL i sig, eftersom han får ta klivet upp. De är väl inte nöjda med säsongen med Luke och hur Chicago har gått den här säsongen. Så de vill väl testa han. Det är väl lätt att slänga in han i och med att han är där i farmalag och ta upp han. När de byter så här snabbt, om man säger. När det inte kanske finns någon coach som är högst på listan som är ledig så. Men det blir jättekul att se. Sen om det blir permanent eller inte, det får vi se efter säsongen. Men det är jättekul att det kommer, kanske inte bara en svensk, men en europé som får coacha där borta. Ja. De har ju verkligen stängt dörren bra länge. Så att det var han som skulle få först, eller kanske Grönborg eller Sam eller Tanges, det hade man ju ingen koll på så. Men det är kul att en europé får chansen att se om de lyckas.
Ja, och han var ju inne på det, Dan Tangnes, när han var med i Godmorgon NHL. Han berättade ju att man får göra den här långa vägen. Sörensen då, först i Södertälje där han fick faktiskt vara interim coach också. Han coachade ju William Nylander och Pasternak där i SSK i Hockeyallsvenskan. Men sen över och har varit utvecklingscoach i Chicago och sen i AHL. Är det den vägen som gäller, att man måste kämpa då för att få upp och få den här möjligheten?
Ja, alltså om vi kollar på NHLs headcoachar framförallt, kolla bara medelåldern på vilka som styr lagen där borta. Det är väldigt lång erfarenhet som krävs. Men också det som han har gjort, har tagit den långa vägen, varit med ända från Hockeyallsvenskan och innan det såklart också, men liksom byggt upp sin coachningkarriär och fått med sig den här erfarenheten av alla möjliga situationer. Så han är ju väl förberedd för det här.
Och att ta Chicago då sist i NHL, det är ju ingen lätt uppgift heller att imponera med det där laget. Och 18 poäng har de spelat in så här långt. Collington fick göra det, Mora-tränaren tidigare. Och gick ju inget vidare där då.
Nej, det kanske inte gjorde. Nej, men ändå att få ta över ett så lovande lag. Alltså får bara lite några poäng mer och du får behålla jobbet, så vore det ju otroligt kul att få ta över. Alltså Chicago är en stor marknad, det kommer att vara ett bra lag. De har draftat bra de sista åren, alltså de är bara lite unga. Så hoppas att det går bra så att han hänger sig kvar. Sen tror jag, när vi pratar om det med coacherna, att när du, jag tror du menar att man får coacha i AHL, att man tar den långa vägen. Ja, de har, om man tittar på NHL-organisationen, har ju varit sista där att ta in när man kommer till en coach som man coachar i Europa. Det är som du säger, att man har varit där i farmalagen några år och visat att man kan det där, massa amerikansk hockey.
Ja, Anders Högensen är det stora namnet den här dagen. Första svenska coachen då, huvudtränaren i NHL, alltså för Chicago. I en liga där det rullar på, det mullrar ordentligt från den finländska bössan nu. Patrik Laine har ju kommit tillbaka. Först hade han personliga problem, sedan en skada. Och traden lämnade ju Columbus för Montreal. Han har spelat två matcher och gjort två raka mål. Han var med och sänkte Nashville idag. Patrik Laine, den kapaciteten han besitter, uttagen till Four Nations också. Mm. Vad tänker du kring Patrik Laine?
Det är först och främst jättekul att han är tillbaka. Han har haft något tunga år och sen skadan han fick på försäsongen nu med knät, va? Och så kommer tillbaka. Nu är det två powerplay-mål. Alltså, vi vet ju att han kan skjuta bra, det vet vi. Så ser man kan leverera lite mer än 5 mot 5 och lite sådana saker också. Kul. Men bra att han gör mål för han, för hela Montreal. Så jag tror säkert kommer mer mål. Men det vore ju kul att se han kanske göra ett 5 mot 5 mål också. Med så likadana mål när han står och skjuter handledare från sidan där.
Jag kommer ihåg när han var i våran studio gästen, när han sköt Erik Granqvist som stod utan hjälm då, skulle leka lite. Laine sköt han rakt på hakan här, det började blöda lite. Erik trodde han skulle attackera returen, det gjorde han inte, Laine då. Han var lugn, men det är en riktig måltjuv såklart.
Ja, verkligen. Det är ju hans styrka som hockeyspelare, det är hans skott. Och kul att se att han är tillbaka, han har haft det tufft och att han fick möjligheten här i Four Nations också, att han blev uttagen. Mm. En helt annan spelare nu när han har kommit tillbaka, tycker jag. Någonting. Han har ju haft så stor press på sig också att lyckas. Men nu tycker jag att nu börjar han visa vem han egentligen är.
Ja, men vad händer med Nashville, din gamla organisation? 10 poäng efter näst sist i NHL. Är det kört?
Det börjar nästan bli det. Alltså, det är inte lätt att ta över kapp de här poängerna. I och med att man delar ut en eller två eller tre. Men poängen, det är inte som i Sverige att man tar tre, utan det är svårt. Det är många oavgjorda matcher och sådär. Så att ta igen de här poängerna är inte lätt. Och sen, de spelar inte speciellt bra heller. Det var ju inte det här som var meningen innan säsongen. De storköpte ju massa stjärnor och sen skulle de satsa och sen går det så här. Det är ingen kul situation där för tillfället.
10 poäng efter nu alltså. Vi vet att det brukar vara tufft att komma ifatt 4 poäng. Det låter ju rätt galet när man spelar 82 matcher. Men det är fakta alltså, tungt för Predator. På tal om poäng och jaga poäng, Connor McDavid, han är uppe och smyger poängliga nu. Passerade ju 1000 poäng här för ett litet tag sedan. Idag fick han en guldklubba. Hunden var med ute på isen och fick någonting av Dreisaitl, var det väl också. Och sen så fick vi se Connor McDavid show. Han hade 4 assist i den här matchen.
Ja, nu är han också tillbaka efter en lång skada. Alltså, han är ju otrolig. Han har ju haft en skada som han har lidit av, men jag tycker inte alls att man märker det nu längre, utan han är tillbaka. Också en spelare som kommer bli väldigt sevärd i Four Nations-turneringen där tillsammans med McKinnon. De har ju några stycken som är bäst just nu.
Ja, det är tur att Dreisaitl eller tysk så inte han får med i Kanada också. Men hur högt värderar du Connor McDavid? Det är ju många andra som flyger fram också, men när han spelar på den här nivån, är det någon som är där uppe på hockeykartan där McDavid befinner sig?
Kanske McKinnon där när han har full fart. Liksom. Ja. Jag var och kollade han i Colorado. Han träffade målramen 2 gånger. Han hade ingen poäng, men det händer grejer hela tiden. Så jag skulle nog säga de två. McKinnon är inte långt efter. Men McDavid, när han är på sådana här humör och hemmaplan mot ett lite sämre lag som Columbus är, då brukar det bli några poäng.
Ja, och hunden var på besök också. Det är klart att det var en glad Connor McDavid efter den där segern.
Connor, one of those nights coming back from a long road trip, a successful one. You never know what you're going to get when you get home, but you do get Zach Hyman. And how does that help this team when it comes to offense?
It helps a lot, obviously. He keeps a lot of things alive. He's great on the forecheck, great around the net. So great to see him back out there. A couple of big goals for us.
One of the things you talked about, the defense has not been the issue. A little bit of goal scoring, and which is surprising considering you and others on the team. What did you think of tonight from that standpoint with the addition of Zach, and just seemed like a flow offensively?
It felt good offensively. Helps when you get something going early like we did. Offense is tough. It's not easy to produce in this league, and our team's had a difficult time scoring goals. And overall, we found a way to win games, found ways different ways to win games. without it. So, you know, tonight was big.
You have had an assist in your career to get to 1,000 points. Your wife, your parents, your brother, and others. So, what was the ceremony like for you?
It was great. You know, really, really special to have my parents and Laura out there. Lenny, of course, too. You know, it was great to see them out there.
What did you think of having the dog out there?
Yeah, I mean, no kids, so he's the closest thing I got. So, you know, it's nice to see him out there. He's a great little dog, and I love him. So it was great to have him out there.
Yeah, it set the tone for the game, and I think in Columbus's case, they were barking up the wrong tree. Connor, congratulations.
Well done. Thanks.
Ja, en stekhet 97 uppe på 35 poäng nu uppe på topp 10 poäng i listan Conor McDavid med i Four Nations i februari. Premiärmöte med Sam Hallam, Tre Kronor. Tänk om det skulle bli förlängning 3-3 och de tar in McCarr, McKinnon och McDavid. Vad gör du då, Sam?
Vi tar in tre tuffingar som Foppa vill ha.
Vilka är det då?
Nej, jag vet. Det är långt dit, men ja. Jag kan tänka mig att Forsling och sånt som kan röra på fötterna skulle vara där ute. Det man har sett av 3-3 så är det inte helt fel att ha två backar ibland på isen. Ja. Det är till och med offensivt att ge bättre betalt. Så jag kanske har Hedman där ute med sig också. Mm. Och sen en snabb kille. Det får vi se. Mm.
Du är välkommen också till God morgon NHL. Hur mår du?
Bra. Ja. Intensiva dagar. Vi hade ju både Swiss Cup-truppen här och få ihop som vi faktiskt gillar verkligen hur det ser ut. Det känns som mycket bättre balans än vi hade i Karela. Och sen Four Nations med allt som både själva besluten kring truppen men också allt det administrativa och media runt omkring. Mm.
Hur mycket kittlar det när vi sitter och pratar om McDavid, Forsling, Elias Pettersson och alla de här stora namnen som finns där ute i hockeyvärlden? Hur känns det att vara involverad och vara den som basar och ska styra det svenska laget?
Alltså i grund och botten när vi är där så är det ju nummer bak på en tröja och Tre Kronor fram eller Lönnlöven fram. Vi måste hantera det så, men på vägen dit, det som är roligt just det och känna glädjen de känner. Mm. Framförallt de som kanske har kommit lite längre i sin karriär och runt 30, hur de har ju blivit lite rånade för, liksom, på den här upplevelsen och möjligheten. Den är inte given, bara för att du är 30 och spelar NHL så är det inte givet att du får uppleva den. Men många av dem som så glädjen hos dem tycker jag är det som har varit häftigast hittills.
Mm. Vad tänkte du, Peter, när du såg trupperna presenteras? Det är alltså Kanada, det är USA, det är Finland och det är Tre Kronor som är upp då. Man kallar ju det för best on best när de äntligen får mötas. De har inte gjort det sedan 2016. När du ser de här uppställningarna?
Nej, men det är klart man blir, när man ser listan på vilka som ska vara med så ser man ju fram att det ska köra igång. Det är ju de bästa i världen. Så du, nej, jag har bokat biljetter rätt tidigt. Jag ska åka dit och kolla, absolut. Nej, men det är som Sam säger, liksom, vi har inte fått sett dem och de har inte spelat mot varandra de här bästa på ett antal år och få se dem också i, tycker jag, i, om man säger, en NHL-arena. Det blir tufft och coolt att få vara med liksom, på läktaren.
Och just det här med spelarnas inställning, hur har det varit? Du var ju över, och ni har varit över i staben på NHL-resa. Hur är deras inställning till det här?
Nej, men alltså, till själva Four Nations, jag tror det sätter lite tonen också gentemot OS. OS är det största. Har någon sagt. Och då säger alla andra det. Så säger jag också det. Jag vet inte, jag har aldrig upplevt det. Men de som har varit med ett tag säger ju att OS är det största du kan uppleva som idrottare. Och när det ligger runt hörnet, att då få chansen att spela den här turneringen för att kvalificera sig och få ihop och bygga en stomme inför OS, det den är någonting spelarna verkligen ser fram emot. Mm. Sen överlag så har vi ju en landslagskalender nu med VM på hemmaplan också som är lockar väldigt många att få den möjligheten. Så det, jag säger inte att det är tröstpris, men även när du inte är med i Four Nations så finns det ju ett VM fram i maj. Och den upplevelsen att få spela det i Stockholm tror jag också är någonting som, det händer kanske en gång, max två. Det är väl, Ekholm var väl med 13 eller?
Ja. Kan han vara 13 redan? Han var med vann 18 i alla fall, det vet jag, i Köpenhamn.
Så det är ett fåtal som har den möjligheten. Så hela kalendern känns lockande. Jag tycker många av våra toppspelare är väldigt positiva. Förbundskaptenen kan ju göra mycket. Han kan ju åka till USA och kan hur mycket han vill. Du måste ju få lite snöbollseffekten och få med dig några nyckelpersoner in i det. Det gäller ju alla lag. Jag menar, även om du har världens bästa coach och inte McDavid vill spela så kommer de inte vinna.
Men vad är skönt om med Four Nations, där alla vill vara med i och med att det är lite NHLs turnering också. Det blir ju inte riktigt som hockey-VM. Fantastiskt vad ordet du hade, Peter, när du beskrev truppen, när du såg den här, när vi hade våran sändning i god morgon NHL som blev god kväll NHL i onsdags. Nu när du har smält den lite, vad tänker du kring den?
Ja, det lät som jag var besviken på truppen, men det var inte riktigt så. Men,
det räcker att du andas
alltså, och sådär. Men det är ju, om man ska kolla på talangen som vi har i svensk lag, det vet jag inte om vi har haft förut. Vi var ju lite mer brunkare, liksom Lember och Modin, liksom. Det är ju inte Nylander och Elias Pettersson som har den här extra skillen liksom, som man kommer att få se. Det jag ville komma fram till, liksom, att vi är ganska små spelare, liksom, så att det gäller att de är form så att de inte fastnar. Det är ju tuffa backar emot, liksom, så att man har den toppformen. Om man är lite större så kan man ju ha lite mycket mer att falla på, om man säger. Då kan du ut och brunka och göra något annat i alla fall. Får vi ihop det så kan vi vara där och kriga om det, tror jag.
Hur har ni resonerat i lagbygget? Med tanke på det som Peter är inne på också.
Nej, men det är intressant, för det är klart att vi har försökt förutspå vilket typ av hockey kommer spelas. Det är liksom, tittar vi på de bästa lagen i ligan just nu, hur spelar de? Är det det som kommer vara modellen? Är det det vi har sett i landslagssammanhang lite tidigare där, som Peter var inne på lite, det här med att Kanna kanske kommer ut och försöker sätta en fysisk ton och lite, spela lite mindgames och maktspel där ute. Kommer USA flyga som liksom deras juniorprogram ser ut och de skickar ut de här skickliga spelarna. Och samtidigt tittar vi på vad vi har. Och då kommer vi fram till den här gruppen vi har nu, där vi har faktiskt mycket speed. Framförallt forwardsmässigt så är det mycket speed där vi... Det kan man ju tolka som att vi vill ha en jäkla speed i det offensiva spelet, men det är också, vi kanske har väldigt mycket speed i våra checkspel så att vi inte ger Kanada och USA tid att bygga upp spelet till exempel, mer än att vi har stora, tunga killar som och sätter fast deras backar och spelar med fysisk närvaro, så kanske vi kan spela ett väldigt intensivt checkspel med den här typgruppen som vi har satt ihop. Så tittar man på våra ytterfors här så kanske det blir tydligare när man att det är så vi tänker och sin turneringen. Sen spelas ju hockey lite annorlunda, men jag såg den här lagbilden häromdagen på kontoret liksom, med, som säger, Modin och som är Paulsson och alltså, och det är nära i tid, men det var ändå en liten annan tid. Hockeyn har ju liksom förskjutits lite mot speed och fart och finess. Tittar på USA och Kanada, så framförallt på deras backsidor, så ja, de har ett par större killar med. Men om de väljer att den stora killen är sjua, då har de alltså USAs backsida då, den är ganska liten och spelskicklig. Så där tycker jag att vi står oss ändå bra med både Ekholm och Hedman och Rasmus Andersson. Och jag menar även Brodin och Rasmus Dahlin, inga små killar där ute.
Nej, för vi ser här hur det såg ut OS 2006 med det laget som många rankar och värderar som det bästa någonsin. Det var ju många spelare som var ju lite yngre också, sen fick fantastiska karriärer också. Vad känner du när du ser den där jämförelsen, Peter?
Nej, men jag håller ju med att det går ju mycket snabbare nu för tiden, och när jag får se, när man tittar på kanske som säger, amerikanska backarna, det är ju inte Hatcher liksom längre som är där på baksidan som man ska brottas med, utan det går ju lite snabbare och man måste ju flytta pucken snabbare och allt tänka lite så. Men det har hänt mycket om man säger på hockeyn hur det spelas om. När man tittar på den truppen vi hade. Det är ju ingen som vinner 100 meter liksom. Det är det ju inte, utan det är lite tyngre killar som rejäla, man säger så, som kunde ta för sig lite grann också. Men det är en annan hockey och lite sådär. Sen kanske om man tittar på svenska laget, ja, de bästa är lite mindre, så Nyllet och Elias Pettersson, det är inte så mycket åt Bratt, men de är otroligt bra.
Vad tänker du kring sånt som Elias Pettersson när du ser hur han spelar? Nu har det ju varit mycket att han har haft en tuff inledning, men nu har det börjat lossa poängmässigt också då. Men hans status, alltså, hur hög är den?
Ja, men alltså, när Elias är på hugget, då är han absolut topp 5, tänkte jag säga. Han har självförtroende. Jag tycker man sätter det där självförtroendet på taget. Det börjar komma tillbaka lite. Han hade tufft i slutspelet i fjol lite grann, och sen har det hängt kvar där från början. Men nu börjar ju puckarna gå in. Och sättet han ser spelet, och när han är i form, då är han svårslagen. Alltså, just de här små passningarna, och han läser, det såg man ju i SHL här, han var ju dominerad totalt. Så Jag hoppas att han fortsätter att göra poäng och dominera där borta så att han kommer in i Four Nations med det här självförtroendet, för att då kan han leda en kedja.
Och jag tänker på det självförtroendet. Du har ju arbetat med honom i Växjö. Du känner ju honom på ett annat sätt också. Sam, hur viktigt kan det vara att du också kan skruva på något? Han känner trygghet. Han var ju ung när han kom till Växjö och fick arbeta med dig.
Ja, han var ung då. Och han var ung när han var i Timrå Allsvenskan. Han gjorde en poäng på match där. Han var ung när han åkte över och gjorde mål direkt i sin debut, tror jag, i NHL. Så han har alltid varit ung men alltid levererat. Och nu är han inne i en ny fas i karriären där han har fått betalt, så att säga, för det han har gjort fram till nu och för det han ska leverera förhoppningsvis de kommande 10 åren där. Jag tror det kom lite press. Och det snodde lite för kanske fokus från att bara tävla och spela. Du hamnar i någonting. Även om du har andra som gör det åt dig så finns det hela tiden. Det är vad folk alla pratar om. Du är samma kille när du kommer in i omklädningsrummet i år, men du tjänar 5-6 miljoner dollar mer än vad du gjorde när du gick därifrån innan sommaren och förväntningarna stiger upp. Det har tagit ett tag, men det nu ser ut som att man verkar vara avslappnad på isen.
Har du pratat med honom?
Ja, absolut. Och det är, som jag sa, man får lära sig nya saker i nya delar av karriären. Och nu är han den spelaren som alla tittar på och förväntar sig att han ska leverera, för det är vad han har betalt för. Det gäller att hitta glädjen och liksom komma ut och spela avslappnat i det också. Det börjar vi se mer och mer av nu.
Offensivt sett alltså. Det blir ju ganska offensivt när man riktar blicken mot backen. Och så blir inte så mycket samtal om backen. Det har varit mest kring forwards. Men den här backuppsättningen. Nu kan vi applicera Rasmus Dahlin då, som en av de uttagna. Tidigare var det ju Forsling, Helman och Erik Karlsson. Men det är alltså kaptenen för Buffalo. Skadad just nu ska vi säga. Men det är långt till februari. Rasmus Dahlin, hur vill du se han i Four Nations, Peter? Du följer ju det här på Viaplay under hockey-VM. Då var ju med där också.
Nej, men jag skulle vilja säga att han får mycket förtroende. För att jag tycker att han spelar bäst så han har mycket förtroende. Liksom. Han är van med det från Buffalo. Jag tror inte du kanske sätter en sån sjunde back. Liksom. Utan han ska få det här självförtroende för att göra lite vad han vill på isen också. Jag tycker man ser han i Buffalo. Han får röra sig mycket på isen. När han skridskåkning, då tycker jag han är som bäst. Man ska inte säga att du ska spela defensivt, utan han ska få röra på sig. Spela med en bra backpartner. Som kanske,
vem är det då?
Det kanske är Ekholm eller Viktor Hedman kanske. Så kan man säga, kanske får spela ihop med, så han kan röra sig. Viktor Hedman kan ju täcka liksom en halv zon, så det kanske är bra att han kanske får täcka. Och Ekholm är ju lite mer defensiv. Så han kanske kan passa ihop med Rasmus också.
Ja, han som ska bestämma det sitter ju här. Vad säger du om det?
Jag håller helt med om Rasmus, att just att han är beredd att hoppa med anfallen och åka ur situationer. Och han är otroligt dynamisk. Det är ju, han är ju, Makar kanske är bäst i världen på det, men Rasmus är inte långt därifrån i sitt liksom atletiska sätt att röra sig på. Så det är någonting vi såklart vill ha, att han verkligen har det modet. Partnermässigt så egentligen, det är klart vi är 4-5 lefties och 2 rightare bara. Så det blir ju, vi kommer ju behöva ha ett lefty-lefty par där ute. Rasmus är van att spela med det. Han har också kunnat gå lite höger tidigare, framförallt förra året. Så det kan vi egentligen gå på vilken. Ja, men Ekholm, Brodin, Hedman, Forsling. Egentligen kan vi para Rasmus med vilken annan lefty som helst. Så det gör ju att vi är ganska flexibla och kan använda mycket in i egentligen när som helst i matchen.
Ja, vilken backuppsättning. Det har knappt nämnts att en sån som Oliver Ekman Larsson inte med i truppen. Adam Larsson inte heller. Det är fantastiska 7 backar där. Men framåt mot anfallssidan igen då. Och den som har gjort flest poäng den här säsongen, Jesper Bratt, som är ju där uppe och snuddar vid den absoluta toppen. Ser du han som en världsspelare nu, Peter, Jesper Bratt?
Jag kommer ihåg när jag tog hans, jag tror jag satt i studion när hans debut var. Jag sa, det var bland den bästa jag sett, en svensk debut. Och det hade man inte riktigt koll på han sådär. Jag hade ju lagt straffar mot han en gång faktiskt. Junior-VM tror jag. Ja, vi satte 5 var och så fick vi lägga av. För att båda hade satt dem där under periodpausen. Så jag visste att han kunde göra mål. Men att han levererar på det här som han har gjort i år. Han har varit stabil de sista åren, men nu har han ju tagit ytterligare steg där. Det känns som hela New Jersey i sig leker hockey för tillfället så där. Men han bra skott, han ser spelet bra och han har bra skridskåk och inte rädd heller liksom. Bra kombination.
Och det är ingen hemlighet, nu har ju varit bra precis som Peter var inne på här, ett tag då, men har du ändå fått skissa om lite, eller ni fått göra det så här, med tanke på den utvecklingen som han har nu? Nu är han ju en riktig världsartist då.
Ja, men det var han redan när han legnaget.
Det var så
bara att påminna alla om här, men Nej, egentligen inte. Jag menar, redan för tidigt ska Jeppe Bratt vara med i truppen, så är det ju inte liksom fylla ut längre ner eller vara en trettonde. Mm. Det är ju samma sak där. Det är full förtroende som gäller på en sån kille och en offensiv roll. Så han var med tidigt på listan och har varit med även innan liksom spelet började den här säsongen. Mm. Och så ska det bli intressant att se New Jersey också. Nu har vi ju Four Nations innan, men de har ju mycket av det här speeden och spelskickligheten, små spelare, Hischier och Hughes och gänget och Mercer, men när det kommer till slutspel, och det blir också kul för oss att se nu i Four Nations hur han står sig när du bara spelar mot första parsbackar i princip hela tiden, så det är lite liksom, det är ett steg för oss som lag också, för Bratt att bevisa att han står sig bra där också.
Mm, och den svenska poängkungen var exalterad efter beskedet att han är med i Four Nations.
Super, super roligt. Jättestolt att få sätta på mig landslagströjan igen. Absolut en turnering man har sett fram emot ända sedan förra året i februari när man fick höra att den här turneringen skulle spelas. Jätteroligt.
Berätta dig till när du fick beskedet att du är uttagen.
Det var faktiskt jätteroligt. Jag var hemma, vi hade ledig dag. Vi hade precis kommit hem från våran Florida resa lite och var hemma, skulle åka och käka lunch, och då plingade i telefonen och var Patrik Hörnqvist som ringde. Så det var faktiskt jättespeciellt för mig att det var just han som ringde, eftersom att vi har tränat ihop i många år. Vi har spenderat somrarna tillsammans i gymmet och Hammarbybacken och allting, och han sa det att han ville ge det samtalet till mig, eftersom att han har sett lite av min resa och mitt jobb jag har lagt ner och allting. Sådär. Så för mig så betyder det jättemycket att det var just Bengen som ville hoppa på telefonen och ringa och berätta nyheterna.
Vem var den första du ringde när du och Bengen la på?
Nej, men det var ju mamma och pappa såklart. Ringde direkt hem till mamma och pappa och berättade, och de var ju såklart jätteglada och jättestolta. De vet ju hur mycket jag pratar om det här, just att vilja spela de här största turneringarna med landslaget. Och de vet ju själv, när jag satt uppe på nätterna och kollade när det var World Cup 2016 efter att jag hade blivit draftad, och jag satt och pratade dagligen om det där, hur mycket jag ville vara med och spela den där turneringen och något liknande i framtiden. Såklart så var det de som fick första samtalet. De var jättestolta och jätteglada.
Hur mycket snackar de om det här? Är det liksom något, har du och Markan snackat om det här? Till exempel i omklädningsrummet eller sådär?
Ja, men självklart har vi gjort det. Det blev ju kanske, förra året kanske inte blev så mycket att man snackade om det och lite sådär. Men sen när Markström blev tradad till oss, då blev det absolut att man att jag pratade ännu mer med honom, och vi började diskutera hur vi tror att laget skulle kunna se ut, eller vad det nu kunde vara. Prata om vilka linjer man kommer tro att vi spelar mot i de olika lagen. Så då växte ju det här intresset ännu mer, när jag fick börja känna att men jag kommer faktiskt förhoppningsvis kunna få spela den här turneringen med Markström och göra det här tillsammans. Och så så det var, det, då blev det ännu större.
När ni satt och spånade om turneringen då, vilken kedja satt ni dig i?
jag tror jag faktiskt tog ett steg tillbaka där. Jag lät Markström... Han fick placera ut mig i olika lines istället. Jag vill inte spekulera allt för mycket. Jag tror när man spelar en sån här turnering, då spelar det absolut ingen roll vem man ska spela med. Det är så, som jag sa tidigare, det är så extremt mycket talang och så mycket duktiga spelare att egentligen kan man bli satt i vilken line som helst, och man kommer vara extremt nöjd och känna att man kommer spela med spelare som kan göra skillnad och göra varandra bättre varje gång man är på isen.
Om du skulle sätta fingret på vad som talar för Tre Kronor, det är ju tre andra väldigt bra nationer med i den här turneringen, vad talar för att ni går hela vägen och vinner?
Ja, men först och främst är det svårt när det är kort turnering. Det är lite tid att spela till sig. Vi spelar match på lördag där med New Jersey i Montreal, och redan på måndag ska man träna. Man är egentligen måndag, tisdag på sig innan man ska spela match. Så självklart är det en snabb omställning, men vi har ju ett extremt duktig lag. Hela vägen från målvaktssidan till alla våra sju backar, till våra 13-14 forwards, vad det nu är som är. Men så har vi en extremt djup i laget. Jag tror att just när man kombinerar det här djupet med just den här skillen och de här topparna som vi har i laget, så tror jag absolut att vi har chansen att gå hur långt som helst. Det kommer mer handla om hur vi kommer igen som ett lag och hur tuffa vi kan vara att spela mot. Jag menar, många gånger så tas lag ut mycket på toppar och skill och sådär. Men jag tycker det här året har vi verkligen fått fram ett extremt djup i laget, som jag tror att genom fyra linor och tre backpar plus våra extra spelare till målvakterna, så har vi ett extremt djup i laget. Med, det spelar egentligen ingen roll vilken line vi kommer sätta på isen. Vi kommer kunna se till att den linen gör jobbet som kommer krävas.
Ah, låter som en blivande förbundskapten, Bratt. Han hade full koll på schemat också innan i februari.
Ja, men han säger mycket väldigt kloka saker där.
Eller hur? Och det blir ju det här spekulationen. Jag har varit inne på det. Jag tror aldrig jag varit med om det inför Tre Kronor-match. Att det spekulerar så mycket. Det som truppen och om formationerna. Om man ska prata lite leading lines, om vi tar kedjor, Peter. Hur skulle du placera Bratt där? Vad vill du ha honom?
Ja, i första eller andra line. Ja. 100%. Han kan inte spela i någon checking line. Utan han ska ju spela i första eller andra powerplay, första eller andra kedjan. Mm. Absolut. Han ska inte spela defensivt, han ska spela offensivt.
Ja. Du har placerat in honom här då med Bratt, Mika Zibanejad som center, Raymond på andra kanten med sin fattning. Och sen har du Filip Forsberg, Elias Pettersson och William Nylander i en andra formation också då.
Ja, men jag skulle inte sätta Bratt tillsammans med dem. Då är det kanske på att alla ska vara små. Liksom. Du måste ha en stor inom femma som kanske tar sig framför mål i alla fall.
Ja.
Nylet kommer inte stå framför mål i ett powerplay. Det kommer han inte göra. Han vill ju ha pucken på sidan om. Så. Därför kanske inte Bratt hamnar i första kedjan, utan med Filip Forsberg där kanske istället.
Hur ser du på det? Jag har Bratt, Mika och Lukas i en kedja?
Nej, men vi sitter ju och tittar på olika alternativ, och så kanske man hittar ett vingpar som man känner sig bekväm med, och så ser man vilken center skulle komplettera det bäst. Är det en left eller en right, i vilken typ av spelare? Och så sitter man och så hamnar man där, och så kommer man på att det finns en koppling där från tidigare. Skulle det vara intressant att se? Det tror jag är så här att vi i den här redan från liksom första byterna i första matchen var redo att mixa runt det och ännu mer spela de som är heta. Ja. Men även om har du börjat matchen i tredje lina och är het och skapar får en bra matchbild, då kanske du som är uppe på som forward 20 minuter den matchen. Vi har liksom inte tid att vänta.
Nej.
En, två poäng i match ett kan vara det som är avgörande för hela turneringen. Så det, men det är kul att sitta så här och sen också diskutera lite med spelaren nu när alla vet, när de ser vilka som är med. Det är inte spelare som bestämmer vilka de spelar med, men de kan ju ha en bild av vad de tror skulle kunna passa och fungera.
Ja. Kan du delge någon liten bild var du befinner dig just nu? Något
men just vingparet med Wille Nylander och Filip Forsberg är intressant. Ja. Liksom. Filip spelar ju vänster, Wille kan spela på båda sidor. En kille som kan verkligen skjuta pucken, och Wille så kanske är, ja, Wille är ju extrem på att liksom täcka pucken och bära in den och vrida och vända, och kan ju både skjuta själv men också. Ja. Så det är sån här ett vingpar man ser lite intressant. Skulle man väva in en Kemper där någonstans också, Bratten och byten. Det kan ju vara så att man har vissa byten, så kanske om Filip Forsberg och Bratt är vänster forwards, att ja, men man switchar dem lite här och där och testar Bratten ihop med Willen och byte eller tvärtom.
Men hur gör man? Hur tänkte du och hur kände du framförallt typ i World Cup och i OS när det blev olika speltid jämfört med i Colorado? Det är ju stjärnlag i NHL också, det förstår jag. Men här blir det på ett annat sätt. Här spelar du ju med andra världsartister som ska också då ha samma istid i stort sett.
Ja, men det är ju lite komplicerat ändå. Jag minns att jag skulle flyga till 98, va? Nu pratar jag inte just med femmorna så där, men då hamnade jag ju, det var ju värsta slagsmålen och rivaliteten med mig och Detroit liksom. Och så sätter jag mig på planet med 7 Detroit-spelare.
Till Nagano.
Ja, precis. Jag nu slagit så liksom, hur många gånger som helst i matchen. Så ska vi spela ihop i 2 veckor, sen ska vi in och slåss igen. Liksom. Så det var ju lite speciellt.
Hur löste ni det?
Om jag tittar på när jag sätter ihop femmorna med Bratt och Zibanejad, ja, alltså Jersey och Rangers gillar ju inte varandra liksom. Så ska du sätta dem och spela ihop. Ja, det här har ju en sak du kanske måste tänka på när du sätter ihop kedjorna lite grann i alla fall. Och sen har du ju allt det där av hur mycket gäller den här Four Nations, som man säger när vi går tillbaka, när jag tänkte så här, World Cup, ska jag köra över liksom McDavid i första matchen eller inte? Om du pratar om så här försäsong eller vanliga matcher i serien mot för ett slutspel när vi pratar Bratt eller Houston och kommer till slutspel. Ja, kanske bra en vanlig match under vanliga säsongen, men när det kommer till slutspel. Jag tänkte ju, om man säger så här, Fedorov, ska jag köra över han totalt nu under en vanlig match? Det gör jag inte. Inte borta plan, för då vet jag att alla kommer hoppa på mig. Men skulle jag göra det i en Stanley Cup-final eller en kvartsfinal? 100%. Gör jag det i Four Nations? Jag vet inte om det är verkligen värt det och verkligen sänka någon i en Four Nations. Jag tycker när jag tittar på Back in the Days World Cup, amerikanerna, de hade inget problem att köra över varann överhuvudtaget. Om man tittar på 96 i alla fall. Det är way back. Men det kommer att smälla. Jag tror att det blir ganska tufft från deras sida i alla fall. Så jag vet inte hur vi ska tänka.
För vi minns ju 96 och man minns ju det här målet du gjorde och Mats Sundin gjorde också. Men man minns ju också hur det blev när ni åkte över. Ni mötte just Kanada i slutspelet i Kanada också. Mm. Hur jäkligt
Nej,
var det?
Nej, vi mötte dem i Philadelphia, va?
Ja, i Philadelphia. Nej, i USA, ja, precis, men i Nordamerika där.
Ja, precis. Men alltså, jag tycker just den matchen vi förlorade mot Kanada var ju nästan bättre. Alltså. Vi låg under, men jag kommer ihåg att jag utgjorde en intervju efter första eller andra perioden. Så att, men vi har jättemöjlighet att ta kapp. Vi låg under, sen vart det oavgjort och vi... Jag såg bara häromdagen hade vi ett byte där med Garpen och träffade ribban och vi hade öppet mål nästan, eller jag hade nästan öppet mål och vi var ju nära att slå dem. Även fast de hade fantastiskt lag på pappret, det hade de med Messi var med och Sakic och Shannon som vi ser där. Det är en kort turnering också, det är inte lätt att bara para ihop och få det att funka på en gång. Då är man ju magisk som coach och man ska få allting att fungera på en gång. Så det gäller att mixtra lite grann i gruppspelet fram och tillbaka för att få de där kombinationerna som funkar och vilka som vill vara på isen, vilka som levererar, vilka som är heta som du säger.
Och just det här inne på Peter, hur man gör. Vi hade med Mattias Ekholm här i onsdags och jag bara ställde en fråga. Först tänkte man, det var kanske lite dum, men hur gör de Connor McDavid där ute i hörnet? Ni möter ju dem i första matchen, kan ju möta dem i en final också. Och han blir nästan lite sådär, han har ju bara en spelstil i stort sett. Men vad skulle hända om han kör över Connor McDavid? Det är otänkbart att nästan komma tillbaka till Edmonton då. Det är svårt för dem att vinna Stanley Cup utan Connor McDavid.
Ja, det är hårt om Ekholm kör över.
Ja, det
jag förstår
så
du hur det.
Jag förstår det mer, men samtidigt alltså, Ekholm försöker ju köra på folk 82 kvällar liksom, under säsong. Och det är inte att folk åker till sjukhuset varje dag. Man kan ju spela fysiskt nära. Man kanske kan ge några hugg i vaden, man kan crosschecka lite. Man kanske inte sätter en armbåge i ansiktet. Eller hur? Alltså, det finns grader i helvetet i alla fall där. Så jag tror att... Nej, men vi ser de här... Sen förstår jag. Det, alltså, som vi har... När vi mötte Finland. Gustav Forsling har ju halva laget på andra sidan.
Exakt.
Då, och Barkov som kanske... Ja, han är en av Finlands absolut bästa spelare. En av ligans absolut bästa spelare. Det kan vara så att Gustav måste spela mot honom. Men då kanske han använder lite andra tricks. Och där vill jag ändå säga, hockeyn har ju flyttats ifrån lite det här. Liksom markerar revir genom och, alltså, övertramp eller fysiska påhopp till att det är lite mer speed. Vad vi tror, vi vet ju inte hur det kommer spelas ut. Och det får, som vanligt, Kanada sätta tonen. Så gäller det för oss att vara redo.
Några Kachak med i USA också. Ja. Hålla koll på till exempel.
Alltså, det är en bra spelare som också snackar mycket. Men det, hade han liksom åkt runt och delat ut armbågar i huvudet eller huvudtaget, då hade han ju suttit på läktaren och betalat ett par miljoner dollar i böter istället. Och det gör han ju inte.
Du, Sam, ni gör ju lite förändringar med tanke på att det är NHL-turnering. Daniel Alfredsson, som ju till vardags är assisterande coach i Ottawa, finns ju med nu i staben också. Berätta lite era tankar kring det här.
Men vi vill stärka upp egentligen varje del av staben runt omkring. Så det börjar med en materialare från Chicago som är van att jobba där borta, vet hur det funkar mellan bepackningen, mellan matcher, vet vilken standard grabbarna är vana att ha. Vi har Spider med såklart och han gör ett grymt jobb. Men se till att standarden är på den nivån som spelarna är vana vid. Vi har en fysio som har varit delaktig lite runt i kronor innan men som är bosatt utanför Toronto. Vi har... Floridas videocoach Mal som kommer in och men vi jobbar inte med Coaches Challenge på det sättet som de gör där. De har ett helt annat system för det. Så då får vi in en kille som jobbar med det till vardags och kan hjälpa oss också lite i scoutingen. Och vi får in Affe också som i coachstaben som liten offensiv koordinator. Kommer lite tips och tricks, spelet i anfallszon och powerplay och 6 mot 5.
Ja. Ja, häftigt att se. Vi såg att Lidström och Sundin med också där i 2016. Du har inte tänkt att anlita Peter. Vi kan låna ut honom där kanske.
Ja, han verkar fullt upp med det glasögon och båtar. Och
man kanske får en signal om de inte vinner.
Till VM sen i maj. Ja. För det handlar ju om det här spelschemat. Det är ju komprimerat precis som ni har varit inne på. Precis som Bratt var inne på. 13 februari blir det ju svensk datum som det är premiär Kanada-Sverige. Och sen så är det fin starttid på USA, eller Finland och Sverige sen i andra matchen, så är det bra starttid för oss här hemma i Europa. Och så avslutar man med USA. Den matchen är ju borta i Boston. Sen är det en final mellan lag 1 och lag 2. Vem ska vara kapten för det här svenska laget, Sam?
Det får vi inte säga just nu.
Det
är future announcement.
Ah,
okay. Det är som en julkalender. Man vill hålla lite på luckorna. Ah. Så det kommer
men
komma ut
senare. Kommer det bli Victor Hedman?
Vi får se vem det blir när NHL väljer att publicera det.
Ja, ja, men det är inte så här, är det viktigt i din bok? Du tog Erik Karlsson till hockey-VM, det var Hedman med också till exempel. Varför skulle det ha förändrats i så fall?
Det är helt olika ingångar till det här. Det här är någonting där man vet vilka som är tillgängliga långt förväg. VM vet ju inte det. Det är viktigt med vem som är lagkapten. Mm. Det är den som vi ska se framför oss. Nu kan vi inte få ner. Vi hoppas att det är någon form av buckla i alla fall där, i slutet.
Så
någonstans symbolen, den som ska fram och hämta den och lyfta den. Och också någonstans vara symbolen för hela landslaget. Så jag tycker alltid kaptenen är viktig för, liksom, på många olika sätt.
Mm. Har du någon sista fråga till Sam, Peter?
Vad är sista frågan liksom?
Nej, det är inte om Mikael Backlund om han saknas.
Mikael Backlund. Nej, men jag tycker att han det vore kul. Vi får se alltså, inför en sån här turnering också. Jag läste bara hans kommentarer, jättebra kommentarer, och han verkar redo om det blir någon skada. Nu ska vi komma ihåg, alla är friska kanske för tillfället, så kanske drar ihop sig, så kanske han får chansen i alla fall. Så det är en bra spelare som skulle platsa i många lag. Sista frågan är, det är ju som du inte har frågat, det är kanske målvaktssidan liksom. Det är ganska jämnt där mellan de tre. Kommer du spela flera målvakter eller kommer du, alltså alla tre, eller kommer du 22 eller kommer du 21?
Ärliga raka svaret är vi vet inte. Vi har inte den planen nu, utan men har vi en målvakt som är het in i turneringen som avslutar 5-8 matcher och kanske också byggt hela säsongen bra, då förmodligen förtjänar han starten mellan stolparna i första matchen. Gör han en bra start där, då fortsätter han i match 2 och då har det gått bra då. Då är vi inte, lek med tanken, vi vinner de första 2 matcherna i turneringen. Vi är klara för då kanske man spelar en annan målvakt i match 3 för att ha 2 redo inför en final. Vinner du första, torskar andra tajt, målvakten spelar bra, då kanske du fortsätter.
Nej, det är jättesvårt. Så, det
är därför det är det ärliga svaret. Ja. Liksom. Vi får se. Ta det dag för dag.
Och han där, vi vet ingenting.
Vi vet att Filip Gustafsson, som vi såg i bilden, är väldigt, väldigt het i alla fall. Och Linus Ullmark börjar hitta in i Ottawa-kostymen. Och så såg vi Markström där också. Det är ju 3 oerhört starka. Och Filip Gustafsson hade ju med i VM också. Så du vet ju var han står.
Och där kan jag bara verkligen avsluta där. De säger det, grabbarna säger det, även de här killarna som är precis utanför truppen är ju, som Peter är inne på, det är otroligt respektfulla och vill ju vara med och stå ju redo. Så det spelar där för att, liksom, att vinna hockeymatcher. Sen i vilken roll, det får vi bestämma och förhoppningsvis ta bra beslut i.
Vi har pratat lite framtid, men vi har också kommit in på hur hockeyn var förr. Det har vi ett litet segment här i Godmorgon NHL som är hyperintressant tycker jag. Det är inte Gretzkys klubba här, men vi säger det. Och Wayne Gretzky, var det en idol till dig, Sam?
Ja, det var det.
Ja. När han var som bäst, han gjorde över 200 poäng någon säsong. Om han hade spelat nu med den utrustningen som alla har, tekniken som finns, hur många poäng hade han gjort under en säsong? Wayne Gretzky, när han var som bäst in i ligan nu. Här är en bild på dig, Sam. Och du ser ju här. Här har vi Mattias, här har vi Mats Sundin och Erik Granqvist som landar på 150 poäng. Peter uppe på 200 poäng. Ja, du fick ju sällskap av skådespelaren Leif André.
Ja, okej. Okay. Ja, men han kan lite hockey alltså.
Han kan hockey. Ja, men det är ju han som kan hockey nu. Var hamnar du, Sam?
Jag skulle vilja sätta den rätt över Håkan bara för att få bort. Men, han är över här. Han är... Jag skulle säga, är det där typ 116?
Ja. Han är där uppe. Han är över 100 poäng. Ja.
Jag tror med den begåvningen. Ja. Alltså, jag tror han skulle vara grym. Alltså, basket, alltså vad som helst. Jag tror han skulle fortfarande, jag tror han kan gå skjuta 72 på golfbanan vilket dag som helst också. Det är bara, han är råtalent, jag tror han skulle vara det.
Ja. Vad tror du Peter hade gjort om han har spelat nu och varit med i din trupp till Four Nations?
Peter är lite så här kameleont. Peter skulle kunna vara bättre nu ändå. Mm. Förhoppningsvis skulle du inte behöva spela lika fysiskt eller vara lika fysiskt mot dig. Så jag tror på så sätt... jag tror att Peter skulle vara där nere. Vad då? Skulle vara nu? I topp? Alltså en dry sight eller en typ.
Men han har aldrig skjutit 72 på golfbanan.
Nej, det har jag inte gjort, men kanske 75 har jag skjutit. Jag gjorde ju 116 poäng, då är exakt
det.
Som NHL, så.
Ja. Underbart. Sam, tack så jättemycket för sällskapet.
Tack själv.
Lycka till i Schweiz först och främst då. Mm. Så håller vi kontakten och när det närmar sig Four Nations också. Sam Hallam också, som ju har många att hålla koll på nu. Det har de ju där borta också. Don Sweeney är general manager för Kanada. Han sa så här efter uttagningen av deras stjärnlag.
So, you know, I think we can play any type of game, and we're going to go out and try and execute to the highest level that the Coop and his staff expects level to be able to attain. July, we started with a core group of guys and everybody identified, and then we started to submit mock rosters, each and every one of us, so we could track the consensus of everybody's opinions through the summertime. We met with the coaches, had an understanding of the identity of the group, but didn't really talk specifically about players outside of the core that we had named. And every 2 weeks or so, and even sometimes we called an audible and said, hey, let's put another one in. Guys, you know, we really canvassed a lot of watching through the fall. And that's a credit to the management staff, just trying to make sure that we weren't missing players that were playing well, that were going to fit into the identity that the coaches had laid out in terms of how they wanted to play. And then we just kept submitting rosters and trying to streamline where everybody was landing. We had some differences of opinion right down to the final end and making some really difficult decisions. I mean, to be perfectly honest with you, we left off some players, some great players that could easily represent Canada in this event, and they very well may. And that was the messaging afterwards that some players have heard from Hockey Canada, because it's an incredible privilege to be amongst this group. And some guys will be waiting in the wings because we have a lot of hockey to be played between now and February. And quite frankly, the rosters may change a little bit.
Ja, så det säger de inför Kanna, och vi säger hej då till Sam som smyger ut här på Ringvägen i Stockholm mot nya uppgifter. Ja, det jobbet skulle man kunna tänka sig, Peter.
Ja, men alltså mycket bra hockey nu. Först är det ju Schweiz-turneringen, sen är det JVM och sen är det Four Nations och hockey-VM på hemmaplan. Alltså det är mer grejer också. Ja. Det är väl någon tjej-VM också, gissar jag.
Ja, precis. Hur bakom VM är det här.
Ja, precis. En massa grejer på gång.
Och det är Four Nations, och Valentin, du har suttit och lyssnat nu, och jag vet att du har kollat trupperna nerifrån och upp och synat dem. Hur blir din ranking av Four Nations?
Har Sam gått nu eller?
Ja, det har gått. Det är lugnt, han satt sig i bilen.
Ja, kanon. För att jag är ju helt förtjust i Kanadas lag. Det är ju min nummer ett i rankingen. Och sen har jag ju USA tvåa där. Också ett väldigt, alltså kanske en lite bredare spets där, men alltså Kanadas lag återigen, det är ju McDavid, McKinnon, alltså det är topp spelare. Jag kunde inte sätta något annat lag på ettan, men samma med USA. Sverige, det är ju inget lag av de här som är dåliga,
såklart.
Men Sverige har ju en väldigt bra blandning, som ni var inne på här innan att de har ju ganska så lätta forwards, alltså skickliga forwards, kan nog bjuda upp till väldigt rolig ishockey.
Och så Finland där nere.
Och så Finland, som man aldrig ska räkna bort. Nej. Men det är ju mer ett kollektiv så. Bra målvakt med Saros. De har en riktigt bra centersida också. Så att, ja, men det kan bli ett defensivt skickligt lag.
Ja. Är den godkännande rankingen?
Ja, men jag håller med. Ja. Så ja, det är de där fyra lagarna. Det var ganska komiskt. Jag var i Colorado nu och så träffade Hiduk liksom. Ja, just det, Four Nations. Ja, ni är inte med.
Nej.
Ni får inte vara med. Ni är för dåliga, helt enkelt. Så checken får inte så med. Så, nej, jag håller med den där rankinglistan faktiskt. Ja. Det är svårt att säga något annat. Det, ja, jag tycker vi ska vara lite snäppet vassare än Finland. Men just med USA och Kanada har kanske lite mer bredd, om man säger så, än vad Sverige har.
Ja. Peter fick ju frågan första inledningsvis då vad han såg fram emot mest. Och då kom ju JVM upp och det är alltid en höjdare och det är alltid hur många som helst som följer junior-VM. Och det ska vi göra den här gången också, den här gången från Ottawa. Och Magnus Hävelid har tagit ut sin trupp. Det är ju spelare 2005 och de som är födda senare därefter. Och en som har tagit plats ett år ung, det är ju Jack Berglund, forwarden från Färjestad. Du är med oss nu. God morgon, Jack.
God morgon.
Hur är läget med dig?
Nej, det är bra. Hur är det själv?
Ja, det är alldeles utmärkt här. Vi har pratat lite för Nation. Så nu växlar vi om till junior-VM. Det är ett smörgåsbord det här. Du förresten fick en lite sovmorgon idag av din gudfar Rickard Wallin, sportchef i Färjestad efter segern igår, eller?
Ja, nej, men han var schysst idag så fick man vara med här. Så det är väldigt kul.
Ja, det är vi tacksamma för också. Berätta hur du tog emot beskedet att du har blivit uttagen till junior-VM.
Ja, men sjukt kul såklart. Det är väl någonting man har kollat på själv när man har växt upp och så inte riktigt trott att det var möjligt själv, men så har man väl tagit sig hit på något sätt. Så det är sjukt kul, så det är någonting jag ser fram emot väldigt mycket.
Jack, du har ju ett brons där från U18-VM och ni fick ju ihop gruppen väldigt bra. Hur känns den här gruppen? Hur ska ni få ihop den och vad är målet med turneringen?
Nej, men jag tror vi har en bra grupp och många olikheter i personer och spelare. Så, nej, men många av oss känner varandra sedan innan och så att, får vi upp gruppen bra och jag tror vi har en tillräckligt bra lag på hela vägen, så det
Du Jack, vad är din känsla hur bra lag ni har då jämfört med de andra? Man hamnar ju här också då på Kanada och USA givetvis där uppe i toppen.
Nej, men alltså jag har inte så bra koll på de andra lagen, så jag tänker att bara komma till campen och försöka få upp vårt lag och tänka på oss och sen så får vi se vad kommer framför oss och vilka vi möter och så tar vi det här riktigt, men jag tror att vi kan matcha upp dem. Man har väl mött lite spelare som kanske kommer vara med nu som man har mött tidigare år. Så, som jag sa, kommer vi upp som grupp och man kommer spela sunna så tror jag vi har chans mot alla lag.
Du, din farbror, en av dina farbröder, Daniel Berglund, som ju jobbar här på Viaplay, tidigare hockeyspelaren också. Han beskrev ju att du är mer lik en Thomas Rundqvist, den gamla stjärncentern i Färjestad. Att du ska vara en lirare. Men vilken roll tror du att du får här? Alltså 192 centimeter lång, 95 kilo väger du. Du har skridskostorlek 48. Hur tror du att du kommer användas här på de små rinkarna i Nordamerika?
Ja, men det är klart, jag tror de små rinkarna kommer gynna mig. Och när jag har sizen så... Och så som du sa också att man är med lite tidigare än andra också, så blir det att man kanske får släppa ner och göra det grövre jobbet. Men det har jag absolut inget problem med. Jag spelar vart jag blir satt riktigt och tar den rollen till 100%. Det är bara sjukt kul att vara med och få hjälpa till.
Det lyser lite i ögonen på dig, Peter, när du hör den där siffrorna, eller?
Nej, när vi pratar om småspelare så kommer man med den största som vi har, kanske. Så det blir kul att se i VM, faktiskt. Jag tycker Sverige har bra chans att ta sig långt. När man tänker sig tillbaka, liksom, jättekul att de får åka till Kanada och spela just den här inramningen, allt med IVM. Det är någonting de yngre killarna ser verkligen fram emot att spela de här turneringarna nu.
Jack, du är draftad av Philadelphia. Du har ju historik i Philadelphia också. Vad väntar där för Jack sen, tror du?
Nej, men jag tror att hans spelstil kommer att passa perfekt. De älskar ju sådana som kan ta för sig och inte kliver undan. Så det är väl en anledning för att han draftar till den här organisationen också. Så, det är en hockeystad, liksom. Det är verkligen. Det är inte en reporter som står runt krokarna, utan det är 10-20 stycken. Och sköter man sig på sidan om och man kämpar på isen och gör allt för laget, då kommer man bli jätteomtyckt. Och det är en stor potential att han kan bli det då.
Vad har du för kontakt nu med Philadelphia och vad tänker du när du hör Peter prata om det här?
Ja, men det är väl samma sak som jag har hört också, att en stad verkligen brinner för sporten. Så, nej, men jag har väl lite små kontakt här och där, men det är väl inte supermycket att stämma av och så under veckorna. Och, såklart, det vore ju en dröm att spela för dem någon dag, så det är någonting man jobbar för.
Du spelar ju seniorhockey också då med i Färjestad som går väldigt bra i SHL. Det blev ju seger igår som vi var inne på. Det var väl Linköping igår som ni besegrade?
Jajamän.
Ja, och ånga på där. Sen är ni med i Champions Hockey League, något vi bevakar här på Viaplay. Och det var en märklig händelse, Valentina. Du satt och tittade på den här matchen också mot Salzburg i första kvartsfinalen. Jag kommenterade den. Titta på här. Tolvanen gav bort pucken målvakten, så Tomášek kunde ju lägga in den i öppet mål. 2-2 ropade jag med rätt underläge, men målet dömdes bort sen några minuter senare.
Ja, precis. Först dömde de solklart mål, är det här såklart. Ja, så att jag tycker verkligen att det här är bedrövligt av domarna som går tillbaka, stannar upp. Ja, men granskar en situation som inte ens är i närheten av spelet, där det egentligen är en kollision i mittzon. Så jag förstod inte alls varför det dömdes bort.
Nej, det var Färjestadsbacken, din lagkamrat Grolo, som hoppade in från båset då. Mitell skickade ut honom och han skulle ju hem såklart i och med att det var boxplay. Och då kommer den här kollisionen. Kolla upp till vänster, Peter. Där kommer Grolo in och ska ju jaga hem. Och längst upp i andra bilden så ser vi Tomášek göra mål i öppen bur. Och då blev det 5 plus match för Grolo och så gjorde Salzburg 3-1 i det där powerplay-spelet. Vad tänker du om situationen, Peter?
Oh, jag har inte sett den direkt. Men det var väl en annan situation. Det var en annan som hoppade in på isen i Allsvenskan här. Dagen också varit avstängd av matchen. Jag vet inte om han verkligen körde på domaren.
Ja, då var det domaren. Och här var det spelaren då. Så att han åkte på Salzburg-spelaren.
Jag vet inte om det... Ja. Händer det före det blir mål så kanske man måste ta det i alla fall om det är någon regel eller sån här grejer. Så.
Det blir som VAR i fotboll.
Ja, lite grann. Så. Ja. Men de har väl tagit bort att det är just med incidenten som händer ute på plan. Ja. Det är väl mera offside. Eller, jag tror inte de kan gå tillbaka och titta på situationer i VAR nu inom fotbollen. Om jag gissar rätt. om jag följer Premier League.
Ja, men det
så jag kan inte hela situationen här. Det, tyvärr, jag måste se det uppifrån tror jag, just när man kommer in där, när pucken går in och så. Men det är väl någon, ibland kan man ju tycka att just det där regeln är ju dum, men det är väl någon sån här, händer det att du ska ta det, att om, det spelar ingen roll om det är målchans eller inte just då, då, för att då ska det blåsas av.
Vad tänkte ni, Jack, hur pratade ni om den situationen efter matchen? Jag vet att Magnus Nygren var lite uppretad.
Ja, men jag hade inte sett situationen på matchen. Jag kunde inte riktigt säga så mycket, men såklart man hörde lite snack om den. Och sen när Solberg, vårt lag, hade väl en tveksam också tackling mot sig. Så det var väl lite frustration efter såklart, men det är väl inget man kan göra riktigt. Och man kan ju bara släppa det så fort som möjligt. Och det är någon gång till, så vi ser till att ta det där istället.
Ja, ni får göra det. De kommer ju till er den 17 december tror jag det är, och det är returmöte. Då får ni vända det. Det är mycket som är på arbetsschemat nu.
Ja? Liksom, ska vi prata om mod och incidenter får vi ju ha till heldagsprogrammer på det här. Det som har hänt sista året. Liksom, en Färjestad incident. Ska vi ta upp det?
Nu öppnade jag en farlig ask här, Jack. Vet du. Färjestad och Modo, vet du. Vad tycker du om Modo den här säsongen förresten?
Ja, taskig fråga.
Ja, det ligger sist. Ja.
Man hade ju en bra match mot oss. Så, inte, vet inte jättemycket. Jag hade jättebra koll på det, men jag vet att vi hade en jämn match mot dem. Och det var en rolig match där.
Ja, det är klart. Peter Forsberg, har du koll på att det är en av Modos största, hörde? Förmodligen den största.
Absolut. Så jag får vara noggrann med vad jag säger här.
Underbart. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Och skynda nu till mötet nu så att du inte får böta av gudfader Rickard Wallinare.
Ja, lycka till med allt.
Tack för
lycka till.
Hej då.
Tack så jättemycket. Hej. Jack Berglund, en av de stora talangerna som tar plats alltså som 06a i den här truppen. Vad tycker du om den svenska truppen?
Nej, men jag tycker att den ser väldigt spännande ut. Det var ju några som man kanske inte förväntade sig på förhand som tar plats. Men de flesta hade man väl ändå skrivit ner innan han presenterade truppen, Hevelid. Tycker jag att det ser skickligt ut framåt och stabilt ut bakåt. Så att det är ett lag som kan gå hela vägen, tror jag också.
Ja, och det var ju nära i fjol. Kanske inte i finalen, men de tog sig till finalen. Det var en elektrisk stämning i Skandinavien. Jag vet inte hur mycket du upplevde det där, Peter. Vi var ju på plats och bevakade detta. USA var bättre, vann med 6-2. Men Sverige var ånyo i en final. Svensk juniorhockey. Vad står den?
Jag tycker den är så bra. Jag tror också vi kommer att se det här i och med att vi är där uppe och krigar om guld. Vi har ju bara vunnit ett.
Det är länge sedan och ett det första.
Jag tycker att vi ska vara där och kriga om guld. USA har ju bra deras system nu, de samlar ihop dem bra många år innan och de är ju bättre kanske som lag i det i och med att de spelar ihop så länge. Så USA har ju tagit steg upp och sen är kanadikerna bra, så det är ju inte lätt att vinna ett IVM, men jag tycker ändå de svenska lagen de sista åren har gjort det jättebra.
Och just det här att det var så många som var med där i Skandinavien och fick uppleva hettan och pressen och uppståndelsen. Det är 9 stycken spelare som fanns på isen då som kommer resa till Ottawa. Vad kommer det ge Sverige?
Nej, men det är ju väldigt mycket erfarenhet, men också revanschlusten här när man förlorar en final på hemmaplan. Mm. Såklart så har de bara ett mål det här året, alltså det är att gå hela vägen. Ja. Det kommer ju bli en tuff resa dit. De har ju inte Kanada, de har inte USA, de har inte Finland i sin grupp.
Nej.
Man vill ju vinna gruppen för att inte stöta på de här i kvartsfinalen.
Vad tror du det kommer ge, Peter? Att, som Valentina är inne på, att de inte möter de här stora, tunga nationerna i gruppspelet. Utan att man går en annan resa fram då. Ettan möter ju 4:an i den andra gruppen sen i kvartsfinalspel. Sverige inleder mot Slovakien 26 december. Den ser ni på Sveriges Television, precis som ni gör med mötet med Kazakstan. Och sen tar vi Viaplay i mötet med Schweiz. Och på nyårsafton så firar vi den tillsammans med Sverige och Tjeckien.
Ja, nej, men det blir ju, alltså gruppen, det är ju bra grupp om man tittar så för att komma in i turneringen. Sen är det ju svårt kanske redan i kvartsfinalen om av de lagarna du räknade upp den, Valentina. Så sen ska man ju, får man ju aldrig välja lag vem som ska möta kvartsfinalen. Utan det är bara att kämpa på och förhoppningsvis att hamna etta, så får det här kanske fjärde laget från den andra gruppen, så blir en lätt kvartsfinal. Ska man få tufft hela vägen, så kanske, ja, då har man ju lite större risk att åka ut innan man kommer till final.
Och man vinner ingen turnering utan en supermålvakt. Hur ser det ut i den svenska truppen på den fronten med de här 3 målvakterna som är uttagna den här gången, Valentina?
Nej, men det ser bra ut. Thelin har ju haft en väldigt bra säsong i Björklöven, var med redan förra året. Idlöv också i Leksand, där har fått mycket förtroende när de inte har fått det att stämma på målvaktssidan. Sen hade jag faktiskt Melvin Strahle som elev förra året på Modos hockeygymnasium och tagit stora kliv. Väldigt bra att han kanske åkte över och spelade college hockey. Att få det här, få miljön, mindre rinkar och komma in i spelet där borta.
Och så står han ju där, kaptenen som han är redan uttagen. Hävelid fick avslöja, det fick inte Sam Hallam göra, men det blir ju Axel Sandin Pelika. 2 poäng igår, förlåt, mot Modo. Han toppar alltså backarnas poängliga i SHL. Han gör sitt 3:e junior-VM, alltså kapaciteten på Pelika.
Nej, men jag tittar man så där, så jag tror han kommer att dominera det på backplats. Och backsidan tycker jag ser fantastiskt fin ut för Sverige. Och nej, det är en bra spelare. Man ser när han hanterar pucken, det är lite Makar. Han behöver inte titta på pucken, han har huvudet på hela tiden. Han ser de här passningarna lite snabbare än de flesta. Så han är ju viktig i Skellefteå. Nu hamnar han ju lite kanske efterpudas emellanåt i Skellefteå, men det är kanske bra att han får ta det lite lugnare och inte få så mycket press på så han kommer upp i Skellefteå. Men här kommer han få ta ett stort grepp om det här laget, och jag tror han kommer att vara jättenyttig, absolut. Det är en av de bästa svenska backarna som vi har haft på länge.
Vem är din nyckelspelare efter Sandin Pelika?
Ja, men det är ju Sandin Pelika, det är ju Villander där på backsidan. Jag tror de två kommer få otroligt mycket speltid och gör det också. Ge det här förtroendet som ni pratade om innan med Sam, att det är viktigt för dem att få mycket speltid. Sen framåt har vi ju Unge Sörum till exempel, som var med på VM, senior-VM redan i förra året, och gjorde det väldigt bra framåt, så att jag är inte orolig för produktionen framåt i alla fall heller.
Nej, du träffade ju honom där nere och såg honom på nära håll också. Vad var intrycken av Felix Unge Sörum som är i AHL numera?
Nej, men han älskar ishockey, verkar som, och så har han just de här små grejerna också med klubban. Han hanterar pucken otroligt väl, även fast han inte är så stor, så tar han sig runt och han kommer undan tacklingar och han ser spelet lite snabbare, så han kan förbereda sig om han ska få en tackling. Så jag tycker att hela laget har ju, om man tittar på erfarenhet, många som spelar i SHL, som har ledande positioner, några som spelar där borta i Nordamerika. Så nej, jag vet inte vad vi ska falla på egentligen. Alltså när vi spelade så hade vi inte så många som spelade i högsta liga. Vi ska vara där uppe och kriga, det tycker jag.
Ja. Och så är den här årliga traditionen att man kommer komma in på. Ja, han som har gjort flest poäng i junior-VM. Det är ju Peter Forsberg, för det kommer ju alltid upp i junior-VM. Vad hörde du, Valentina, om Sverige under den här tiden i junior-VM? Jag vet att du har luskat runt lite där uppe i Örnsköldsvik. Peter som gjorde 31 poäng. En turnering. 31 poäng! Det är galet!
Det var ju ett bra gäng här från Örnsköldsvik. Där ser vi ju Hasse Jonsson också, ja, som jag jobbar med på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik. Och han berättade lite roliga stories här. Hur, ja, men Peter var en av de spelarna som verkligen drev det på träningen också. Det var ju Marcus Näslund och Sundström. Ja, det är ju, de var ju liksom i samma grupp där med Melinder. Jag hörde att det blev lite fight på träningarna och så. Men det var ju också kanske därför ni blev bäst, eller hur ser du på det?
Jo, men så var det. De andra spelarna i laget var otroligt ful på träningarna. Så, nej, vi var en bra grupp. Jag tror 7 av oss hamnade ju i NHL. Eller jag tror vi vann i JSM där med 10-0 och 12-1 eller sådär finalen. Så vi hade ju... Ja, det var hårt på träningarna, alltså, absolut. Så, nej, det, just det där, alltså, var tråkigt att vi förlorade.
Ja, men jag tänkte säga det. Ja. Kan det komma upp ibland att jag är besviken att du inte fick vara med och vinna junior-VM? Ja, borde ni gjort det?
Alltså, man ska inte säga så. Kanada är ändå hygglig lag, så där. Ja. Vi förlorade med 5-4. Och sen förlorade vi året innan också mot Ryssland med 4-3. Det är såklart, det är som SM-guld, det är klart man inte fick kunna vinna, så alltså, att man inte fick vara där, men visst var vi nära i Gävle att få vinna det. Vi åkte lite i andra matcher mot Kanada med 5-4 och vi hade chans på slutet med 30 sekunder kvar, nästan öppet mål och missade, och sen så vann de resten liksom. Ja. Det var rak serie. Det var ingen final, utan bara var rak serie och förlorade andra matchen. Det är klart, du märker, det gör lite ont.
Ja, jag vet hur mycket du älskar att vinna, precis som Valentina. Därför tänkte jag att vi skulle ha en liten Örnsköldsvikskamp här. Och fredagsquiz, det måste man ju ha, såklart. Det har de på många arbetsplatser där ute. Det ska vi ha också här på Viaplay. Mellan då Valentina, som ju spelat i Modo, tidigare nu arbetar med Modo, och Bo i Örnsköldsvik.
Ja. Det här borde jag vara bra på.
Peter
då.
Bor ju inte ens i Örnsköldsvik.
Nej, exakt.
Han bor ju i Schweiz. Ju.
Han är ändå uppvuxen där.
Och du skulle vilja sätta dit,
va? Valentina favorit då kanske. Ni kommer få skriva ner vad ni tror här. Så har vi 3 stycken frågor. Det kan bli en utslagsfråga också. Så håller ni upp det sen mot er kamera.
Är det live?
Det är live, ja. Man får bli förbannad också. Det är härligt att väcka folk där hemma. Första frågan då. Hur långt är det långa varvet runt Hörnsjön? Säger jag rätt med Hörnsjön?
Ja.
Hur långt är det långa varvet i kilometer?
Hörnsjön, det borde ju Peter veta.
Ja, jag har ingen aldrig kul att målvakten springer, kanske inte? Har du sprungit runt då, Peter?
Där uppe, ja.
Det sprang runt den här sjön.
Vi sprang inte så ofta hela varvet, och man sprang i 1 kilometers intervaller.
Ja. Valentina har inte sprungit runt där?
Jo.
Ja, du har det. Ja.
Fast inte hela varvet.
Inte hela varvet. Ska ni hålla upp där mot kameran om Peter har mot sin? Ska vi se om vi håller upp den där 3,2, ska vi peta?
Ja, oj.
Och Valentina skrev, du suddade ut dit.
1,2
säger Valentina och Peter säger 3,2. Och då är det 1-0 till Peter Forsberg, för det är 3,3.
3,3?
Ja. Okay. Och det är säkra uppgifter från Jonathan Lindqvist, programledare här i morgon, NHL och NHL-report. Jag tror inte han har sprungit sådär långt. Men...
Nej, jag har inte mött honom där.
Nej, jag har inte mött honom där. 1-0 till Poppa. Valentina, det kommer fler möjligheter här.
Ja.
Modo-loggan har ni såklart koll på. Ni har sagt det som örngott där hemma också. Men vilken är rätt av de här alternativen? A, B, C eller D?
Vad är skillnaden ens?
Ja, det är några som ser ganska lika ut här.
Ja, där.
Jag vet inte hur man ska känna.
Ni ser att det är någon röd ring där i B till exempel, ser du det? I Modo. Det här är svårt. Vi hade ju Christian Fimpen Eklund och Håkan Södergren, 2 ärkedjurgårdare här. Och de hade svårt med färgerna. Djurgården blev med vilken ordning de kom i. Man hade rätt sen båda två, så att det är lite press på er ändå. A, B, C eller D?
Jag ser inte skillnad på C och D där.
Nej, inte jag
heller. Inte jag heller.
A ser jag att det är lite bitter uppe till hörnet. Men,
är det finaste märket i världen?
Ja.
Då tar vi ett svar. 3, 2, 1, och så håller vi upp. Valentina skriver C och Peter skriver D. C på Valentina, D på Peter. Och det rätta svaret är... Ska vi se om vi kan få upp det i bild också. D! Och sätter han 2-0.
Ja, Peter. Han ska ju vinna det här.
Eller hur? Vi tar en tredje också.
Ja.
Det kan ju komma in extra poäng. Vet man ju aldrig när man är tävlingsledare här i mitten och kan få sätta dit Peter Forsberg som slog en i Mästarnas mästare en gång på fusk, ska jag säga. Nej, det var det inte. Hur många bor i Örnsköldsvik?
I kommunen eller
stan?
Det måste vara i kommunen. Okay. Hur många bor i Örnsköldsvik i kommunen? Men den där loggan, jag trodde det skulle vara lite rött och sånt i den, men det är det inte. Valentina tänker när hon skriver ner, ni som lyssnar på podcasten, så sitter de och skriver på en liten tavla och så kommer det upp ett svar. Valentina kan visa upp det. Ja, hon ändrar.
Jag måste vinna den här.
Hon har skrivit 43, skickar över det till 52 och Peter skriver
55.
Och svaret är 55 478.
Du har ju googlat det här innan.
Ja, det där är imponerande. Och då behöver vi inte, det är 3-0 det är, ja. Men du stred bra, jag tycker det är bra gjort, Valentina.
Nej, men vet du, Darren, vår chef här bakom kulisserna, han sa, låt Peter vinna det här. Annars blir det väldigt stel stämning.
Och ni har en bonusfråga också, den sista då. Vad kostar en calzone på anrika Mamma Mia? Pizzarestaurangen i Örnsköldsvik. Peter har aldrig betalt för en pizza där någonsin, så att han får det gratis.
Han äter det där oftare. Men...
Ja, precis. Vad kan ni tänka er? Det är bara på ploj, så bara släng ut i någonting. En pizza på Mamma Mia, calzone.
119 kronor.
119 säger du, Valentina säger.
Det är ett väldigt
säger.
Fint ställe, så jag säger 150.
Ja, men då vinner du den, yes! Valentina, 150. Och du kan få betala för pizzan.
Ja, jag kan göra det.
Men det finns okay. kvar, eller hur?
Ja, absolut.
Härligt.
Jag äter inte så mycket pasta, jag äter bara sallad.
Det var trevligt det har varit att prata Four Nations och junior-VM och NHL. Följ nu NHL. NHL Saturday, den matchen som visas där den här helgen är Buffalo mot Utah. NHL Sunday har fokus på New York Rangers möte med Seattle. Och sen så visar vi ju samtliga matcher. Du ska kommentera...
Ja, Boston Flyers.
Flyers, ja, med Magnus Dahlborn.
Ja, precis.
Ja. Underbart. Och så åker vi vidare med längdskidor som drar igång här klockan 10. De är i Norge i Lillehammer. Det missar vi inte, eller hur?
Nej.
På TV6 och via Play. Och sen så är det ju vidare då med damerna när det handlar om handbolls-EM. Det är match mot Rumänien senare den här eftermiddagen. Men nu stänger vi Godmorgon NHL och öppnar den igen på måndag. Och önskar en trevlig helg. Håll koll på all sport på via Play. Tack Peter, tack Valentina.
Tack.